Herrens ära.
Idag så var det ju frälsningen, ja, och jag ska läsa ifrån första Petrus brev, kapitel 4 och vers 12-19. Men jag vill bara säga först att hela Hebreerbrevets text, hela första Hebreerbrevet, alla kapitel innan, leder upp till den här texten på något sätt. Så därför kommer jag att ramla ner i andra texter tidigare i Petrusbrevet. Men så här står det. Ja, jag kan säga också kanske att Petrus brev är skrivet till troende som fanns i 5 provinser i norra och västra Turkiet. Och han vill på något sätt uppmuntra dem och lyfta deras blick. Ja, så här står det. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för detta namnet. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren? Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. Amen. Vi ber. Herre, tack för att du är här. Din stora, mäktiga närvaro är här. Och det prisar vi dig för. Och låt din närvaro, ditt ord, få träffa oss i hjärtat. Låt det få styrka oss och uppmuntra oss och leda oss i de liv som vi lever. Tack för att du vill det, Herre. Amen. Petrus, han vill lyfta de troendes blick. Och jag har alltid längtat efter att flyga helikopter. Jag vet inte om någon av er har gjort det. Men man tänker, wow, jag vill upp i en helikopter. Lite för att det är också man sitter på ett annat sätt som är i en flygplan. Men också för att få ett perspektiv. Få se från ett annat håll, från ett annat perspektiv än när jag går här nere på marken. Och det är precis detta som Petrus vill göra med de troende. Han vill att de ska se med ett annat perspektiv. Och då säger han att den troende på Jesus tillhör inte den här världen. Vi är främlingar i världen på väg mot en annan framtid. Det lyfter Petrus väldigt tydligt. Och de här troende ute i provinserna, de hade troligen upplevt inte förföljelse, för det hade inte varit, branden hade inte varit som var i Rom där på 64, utan det var innan. Men de hade upplevt när de kom till tro att de kanske blev, människor blev misstänksamma mot dem. Eller att de hamnade lite utanför och inte längre kände sig hemma sen man hade kommit till tro. Och Petrus, han vill uppmuntra dem. Och han gör det med att säga så här. Ni ska veta att den som tror på Jesus aldrig kommer att känna sig hemma här i världen. Med det lyfter han deras blick lite grann. Han ger ett helikopterperspektiv på vardagen för att hjälpa dem att se Guds godhet mot dem i Jesus Kristus. För att se allt det Gud har gjort för dem och allt som han har förberett för dem in i framtiden. Frälsningen har kommit till oss. Den finns här nu och den leder oss in i framtiden. Guds kärlek leder oss in i framtiden. Vi behöver detta perspektivet. Och om jag då ska försöka sammanfatta en del i Petrus brev, kan man nog säga, så vill jag göra det i två olika helikopterperspektiv. Jag är kvar i helikoptern. Jag kanske kan jag komma upp i någon. Jakob och jag får åka i en helikopter någon gång. Men två helikopterperspektiv. Det första är att Petrus vill se, hjälpa oss att se vad Gud gör. Vi tänker ofta mycket på oss själva kanske. När det gäller frälsningen, det är en risk. Men han vill lyfta fram vad Gud gör. Och då beskriver han den som tror, alltså de troende, dig och mig som tror på Jesus. Han beskriver oss utifrån inte hur vi beter oss eller vad vi gör eller inte gör, utan han beskriver oss med Gud som utgångspunkt. Och då vill jag läsa ett litet avsnitt ifrån Petrus brev, det första är vi, och kapitel 1 och vers 3-6. Då står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevarar ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Och så lägger han till: var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå prövningar. Han beskriver oss ur Guds perspektiv, vad Gud har gjort. Och det perspektivet behöver vi landa i ibland, tror jag. Vi behöver se hur god Gud är emot oss och vad han har gjort för att vi ska få bli frälsta, få räddning, frälsningen. Den behöver vi se. Och kanske behöver helikoptern gå ner lite för landning där en stund och känna in detta. Vad Gud har gjort för oss. Hur mycket han älskar oss. Och när jag läser i Bibeln nu, så läste jag i Esra igår, för jag läser genom hela Bibeln. Och så läste jag när Esra kom tillbaka till Jerusalem och fick se att det inte riktigt fungerade så bra. Men så kände han så mycket i hur mycket Gud hade gjort för dem. De hade varit i fångenskap, men nu hade han ändrat på alla kungarnas sinnelag så plötsligt. Liksom. Ett ögonblick av nåd, skriver Esra. Så har Gud gjort någonting och vi har fått komma tillbaka och han har gett oss fotfäste i sig. Och då tänker jag, det där var ett bra ord. Ta med dig hem. Att få fotfäste, det är vad Petrus vill att de troende i Turkiet ska få. Men också att vi ska få ett fotfäste i vad Gud gör. Om vi vet det riktigt i hjärtat, att Gud älskar oss, att han vill hela oss, att Jesus har dött och uppstått för vår skull. Om vi känner det, om vi har förstått det i vårt hjärta, då har vi förstått det viktigaste av allt. Och då vill jag bara säga, och så säger Petrus också, tro på det. För det är något nytt som händer i oss. Därför känner man sig som främling här. Det är något nytt, något helare, något gott. Och jag vet inte, men ibland känns det som att vi har gjort den här världen mer hemma, eller hur? Detta är hemma för oss. Men frälsningen och Guds rike och det som är på gång och på väg in, det har blivit främmande för oss. Men Petrus säger, i världen är vi främlingar. Hos Gud är vi hemma. Och det vill jag säga till oss och till er idag också. Helikopterperspektiv 2. Då kan jag säga så här att ordet som frälsning när vi läser i Petrus och även i andra texter så är det soteria i grekiskan. Och soteria betyder att bli frisk och oskadd. Jag tycker det är alldeles ljuvligt. Ibland kanske vi tänker att Gud vill oss något dumt, men det vill han inte. Frisk och oskadd betyder frälsningen. Och det betyder att Gud vill hela människan så att hon blir återställd. För något har gått sönder i syndafallet. Något har gått sönder, det kan vi se i vår trasiga värld och i våra relationer. Men Gud vill hela det. Han vill hela relationen till honom. Och den till varandra. Så helikopterperspektiv 2 är lite annorlunda. Nu har vi pratat om det Gud gör och att få fotfäste i det Gud gör. Då kommer andra perspektivet och det, då måste vi ha fotfäste. För då säger Petrus så här. Var inte förvånade över det svåra ni behöver gå igenom. Låt inte smärtan och lidandet som kommer i väg vara som om det var något oväntat. Och jag tror att de flesta av oss känner av smärtan i den här världen. Och man kan gå in på en massa olika saker vad den smärtan är för någonting. Men vi upplever den på olika sätt. Det kan ju vara att man upplever ett utanförskap. Men det kan också vara att något händer som jag inte styr över. Det kan vara sjukdom. Det kan vara någon som slår ner på mig och skäller ut mig eller gör något dumt mot mig. Det kan vara så många saker som kommer i en trasig värld. Och Petrus säger, var inte förvånade när det hände. Och han säger ännu mer. Utan glädjer under prövningen och lidandet. För ni delar det med Jesus. Vi får gå igenom det här livet också att dela smärtan och lidandet. Precis som Jesus fick göra. Det är ingen skillnad på oss och Jesus på det sättet, säger Petrus. Jubla, till och med, uttrycker han det som. Och han använde uttrycket eld, eller hur? Mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Och jag tänkte på elden och tänkte, vad är det elden gör? Ja, elden gör väl två saker. Ni har säkert något mer i det. Men två saker kommer jag på i alla fall. Det ena är att den förtär det som brinner helt enkelt. Den förtär det som ska bort, elden. Och det andra är att den renar. Som till exempel guld. Så kan det brännas och då blir det rent. Guld. De två sakerna gör det. Och ni som sitter här allihop, ni är som guld för Gud i Guds ögon. Sak och ting behöver bort i våra liv. Det behöver brännas. Så är det. Och sak och ting behöver renas. Det är något nytt som kommer genom Jesus Kristus. Och det är det som är framtiden, och det talas om Guds rike, och det är på väg. Men i Guds rike, och lyssna nu, för det är en utmaning. I Guds rike finns det inte plats för dåliga attityder. I Guds rike finns det inte plats för utfrysning av någon. Det finns inte plats för onykterhet. Det finns inte plats för prat bakom ryggen. När Guds godhet och nåd strömmar emot oss, vi som sitter här, så kan vi inte vända oss om och vara hård mot vår medmänniska. En del säger när de talar om döden, om jag dör, har ni hört det? Om jag dör, ja, vi dör allihop. När det gäller lidandet och svårigheterna och smärtan och prövningarna, så ska vi inte säga om, utan vi ska förstå att det inte ska komma oväntat. För det kommer i en trasig värld som ska helas. Så här står det i andra Petrus, eller första Petrus brev 2, vers 1-3. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning. När ni nu har smakat att Herren är god. Två perspektiv. Herren är god. Han vill oss människor så oerhört väl. Det andra perspektivet. Vi kommer att få känna det svårt. Det kommer att göra ont att leva som människa. Alla möts vi av svårigheter. En del enorma svårigheter. Andra lite mer. Låt inte det vara oväntat. För det som finns idag håller inte. Det ramlar sönder. Men det som bygger på det Gud har gjort, som vi har här i första perspektivet, det består. Minuter och 26 sekunder. Så lång tid har det gått. Jag har koll nu, Filip. Vi kan väl sitta kvar liten stund bara i helikoptern, upp i helikoptern. Att bekänna sig som kristen, den påverkar allt. Det blir turbulent för oss när vi försöker ge Gud hans rätta plats i våra liv. Då rör det upp saker. Och det blir svårt. Och ibland vill vi inte släppa Gud in i hela livet. Det känns liksom. Men det ska vi inte vara förvånade över. För det är den kampen. Men då ska vi tänka på vad Gud har gjort för oss och hålla fast. Vi kan också bli utsatta, som vi pratade om, obehagligheter och svåra omständigheter. Var inte förvånad. Det är så i den här världen. På ett sätt, på ett gudomligt sätt, är det ett gott tecken. För det gör ont när något ska tas bort som inte är helt. Men Gud är där. På det sättet är det ett gott tecken. För det föds någonting. Så fortsätt att släppa in Gud i hela livet. Och tillbaka till kapitel 4 som sist här, innan jag ska försöka svara på Filips frågor. När vi lider, vad ska vi då göra? Det skulle man kunna ställa sig i den frågan. Vad ska vi då göra? Och Petrus ger några råd. Det ena är lita på Gud genom allt. Tro på honom. Lita på honom. Även om det ser svårt ut. Fortsätt att ha det där helikopterperspektivet. Han säger så här i första kapitlet och vers 13. Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. Det är väldigt underbart ord. Spänn därför fast bältet om livet. Var vakna, hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. Och det finns andra ställen i Petrus brev där han uppmuntrar till detta. Lita på Gud. Vad mer kan vi göra? Jo, det är att fortsätta genom Guds nåd att göra det som är gott. Och det är det sista som Petrus säger i den versen jag läste. Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. Fortsätt att göra det som är gott, även om svårigheter drabbar dig och prövningar. Det är inte lätt, men det är det som Gud utmanar oss till, och det är det som kommer en dag, och det är det som Gud möter oss med, fullt av barmhärtighet och nåd, trots att vi kanske ibland gör misstag eller kommer fel. Det ska vi också visa till andra. Och det finns flera tips som Petrus ger i detta goda. Jag ska läsa ett av dem, kanske två. Det är 21 minuter nu. Två tror jag. Första Petrus brev 1:22. Så lyssna. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Där kan man lyda sanningen, och där renas våra själar i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Syskonkärlek, älska varandra uthålligt. Observera också uthålligt. Ja, varför? För att vi är födda av något som Gud gör med oss. Alltså Gud samverkar med detta. Vi kommer få kraft i det. Ja. Det var ett ställe. Det andra är tredje kapitlet, vers 15 och 16. Där det står så här. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Alltså, berätta om Guds stora nåd för den som vill höra. Och gör det respektfullt. Amen. Så långt. Då var det Filips fråga. Det var inte så lätt att svara på dem. Hur ser vi på frälsningen idag? Jag ska svara rätt kort, tänker jag. Jag vet ju inte hur du ser på frälsningen. Men när jag läser Bibeln så ser jag att frälsningen är en inbjudan från himmelens Gud till relation med honom. Det är det stora i frälsningen. En inbjudan till relation med Gud. Vad menas det med att man är frälst? Ja, då talar vi kanske ibland om ett speciellt tillfälle. Vi säger, ja Jesus, nu vill jag tro på dig. Och det gjorde jag när jag var 13,5 år gammal på ett konfirmationsläge. Nu kommer jag inte på. Utanför Halmstad, för mig personligen då. Jag sa ja till Jesus. Var det då jag blev frälst? Ja, men det kan man ju säga. Men samtidigt så beskriver Bibeln mer frälsning som Guds upprättande av relationen till honom. Någonting som håller på. Något som vi inte har slutat med, eller som är färdigt, för att jag gjorde det när jag var 13,5 år gammal. Frälsningen hänger ihop med hela våra liv. Och jag har ett dåligt exempel, och jag brukar alltid ha Anita, min fru, som exempel när hon inte är här. Och det är att gifta sig. Det kan ju vara ett exempel. När man gifter sig så lovar vi, Anita och jag, vi lovade varandra att vi skulle älska varandra i lust och nöd, och att vi skulle vara trogna varandra till livets slut. Och det var liksom, det skulle man kunna säga var frälsningen då, om ni förstår liknelsen. Men det var startskottet på en resa. Nu lever vi de löftena. Så har du tagit emot Jesus för en månad sedan, för 50 år sedan, så lever du en resa Det är det som är frälsningen. Du lever en resa med Herren. Ja, det var ett försök, Filip. Är det någon skillnad att bara tro på Jesus eller att vara frälst? Ja, jag tänker att tro i vårt sätt att tänka på det kan bli passiv. Det är någonting som jag gör med mitt huvud typ. Men i Bibeln beskrivs frälsningen och tron i väldigt praktiska termer. Det tar sig uttryck i praktiska saker. Det ger genomslag i mitt liv och hur jag lever det, skulle man kunna säga. Och jag tänker att tillit är bättre ord än tro på ett sätt. För tillit, den ger mig mod att gå ut i det här nya livet. Så på ett sätt så tänker jag att bara tro på Jesus kan bli lite för litet. Det är ju att tro på Jesus. Det är ju liksom början att ställa sig på den här fotfästet. Men sen är det en fortsättning. Det är när Gud, när vi öppnar oss hela vårt liv och låter Guds frälsande kraft vara och leva i oss. Det förändrar ju allt, och då skulle man ju kunna komma in på vår inställning till allt möjligt och vad vi litar på och tror på och vad vi tycker är viktigt. Men jag tror att stanna där, så får vi prata om det med varandra. Jag vill sluta med att säga så här. Det var en man jag läste om som uttryckte det så här om frälsningen. Att frälsningen sparkar just nu i skapelsens moderliv som ett barn i 9:e månaden. När som helst är det dags för att det ska blomma ut i precis det Gud har gjort. Att Jesus kommer tillbaka. Eller till exempel att vi dör. Så ta med detta. Var uppmärksam. Inte onykter. Bekänn synder för Gud. Och tro på evangeliet. Herre, ta oss i din hand och för oss ut i det liv som vi lever när vi går härifrån. Och visa oss att få leva i det du har gjort för oss, i frälsningen som kommer ifrån dig. Och kom snart, Jesus, och upprätta allt som har gått sönder och blivit trasigt. Vi lägger oss i dina händer, Jesu namn.